Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Jag är så enormt stolt över det här partnerskapet. För att lära sig vara närvarande i vardagen så är det ett hjälpsamt verktyg att just ha Mindfulness-appen när man ska hantera stress och förbättra sin sömn. Och jag skulle vilja tipsa om hur jag gör för att få in vanan att meditera. Ibland kommer jag av mig, men när jag får in rutin på det så gör jag det verkligen löpande. Och det jag gör då det är att jag mediterar samma tid och på samma plats varje dag. Börja hellre med någon minut varje dag istället för en längre stund och kom in i rutinen och öka sen därefter längden på meditationen. Det har i alla fall funkat för mig. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa Mindfulness-appen för det finns så mycket att välja på där.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Hoppas ni njuter sommaren riktigt ordentligt. Och inför de här sommarveckorna har jag lyssnat igenom massor av avsnitt som jag har gjort de senaste 3 åren sedan jag startade podden. Och det har faktiskt hunnit blivit 148 avsnitt. Och nu har jag plockat ut lite highlights från olika avsnitt och satt ihop till 5 specialavsnitt nu i sommar. Det kommer vara lite i form av teman som författare, ledarskap, livsöden, kända personligheter och hjärnan. I veckans första sommarspecial möter ni 3 underbara författare som gästat mig. Denise Rudberg, Vivica Sten och Pascal Engman. Alla 3 hade de tidigare andra yrken såsom lärare, jurist och journalist. Men författaryrket är det de alla brinner för idag. Vi får till exempel höra hur de skapar sina berättelser, hur de jobbar med research och vi får tips och tankar om hur vi ska gå tillväga om vi själva är sugna på att skriva egna berättelser. Om ni vill lyssna på hela avsnittet med de olika författarna så säger jag vilka de är i slutet av veckans avsnitt. Först ut är Denise Rudberg.
Ja, men så härligt att ha dig här, Denise. Välkommen.
Tack snälla.
Och så grattis på födelsedagen så här några veckor senare.
Tack.
Hur firade du 50?
Jag var på Mallorca med min man och ett par kompisar. Och men vi gjorde liksom så där riktigt vuxenliv som jag tänker att man får göra när man är 50. Det var inga barn med utan vi ska fira med dem liksom, lite här under sommaren. Och vi bara liksom åkte båt och drack rosévin och ja, men så här, luncher som aldrig tog slut, samtal som aldrig tog slut. Och vi garvade så fruktansvärt mycket. Jag är ju liksom, jag tror att där är du och jag, utöver att vi utseendemässigt
så roligt.
Ganska lika, i alla fall på bild. Jag knarkar ju på skratt. Det är, alltså, det finns inget. Och när jag väl kommer igång och skrattar, då kan jag skratta åt allting. Det är lite som när man börjar gråta, man kan liksom inte sluta. Nej. Så är det ju faktiskt med skratt också.
Och det är så, alltså när man hamnar i den situationen när man bara skrattar och skrattar och skrattar,
ja.
Finns inget bättre. Jag ska säga det här också med att du och jag är lite lika, att vi tycker det båda två. Att, det har ju varit flera tillfällen där folk har sagt till oss också att vi är lika. Och jag säger, ja men det kan jag tänka mig, vilken fin komplimang. Bli glad för det. Och sen så åkte jag jag tror det var Riddargatan ner och så såg jag på kiosken på hörnan. Så tänkte jag så här, fasiken, är jag på den här tidningen nu?
På omslaget.
Ja, omslaget. Jag bara, nej, det var Denise.
Och det är ju det, så vi har ju haft flera fotografer som har jobbat med båda oss två som säger att det är helt sjukt. För att så lika är vi kanske inte riktigt när vi ses så här.
Liksom. Nej.
Fast vi har ju likheter, ja. Men på bild är det som att någonting bara så här, då är vi så mycket twinning. Så
det... Alltså det är så härligt. Och du, jag tar det som en fantastisk fin komplimang.
Verkligen. We are well kept.
Yes. Yes.
Men jag hade ju då, jag gick i terapi några år och sen så flyttade jag hem från USA. Och sen började jag jobba som lärare. Och jag var ju då själv jätteduktig i skolan ett tag, men jag var också väldigt rörig i skolan. Så att jag var ju tänkt att det här kan jag nog kombinera. Och det var ju faktiskt bland det roligaste jag gjort förutom att skriva. Så att skulle jag inte vara författare så skulle jag jobba som lärare.
Vad är det som du tycker var så härligt med att vara lärare?
Nej, men alltså, jag hade 24 stycken 10-åringar och jag var deras fröken. Jag var klassföreståndare och jag har ju fortfarande kontakt med dem idag.
Är det sant?
Inte alla, men många i klassen har jag det. Och jag var så här, men gud, om jag kan tycka så här mycket om 24 stycken ungar som jag aldrig har träffat förut, då måste jag ju skaffa barn. För det här är ju typ, så det liksom var ju som en läkning för mig också. Och sen hade vi så fruktansvärt kul. Men jag tog ju med dem på så upptåg, så här, men nu åker vi in till stan och går på Moderna Museet. Och så bara drog vi från skolan. Och rektorn bara, vad är ni någonstans? Ringde mig på mobilen. Bara, nej, vi är på Moderna Museet. Men du kan ju inte dra iväg med 24 ungar själv. Du måste ha med dig en annan vuxen. Alltså så att jag hade ju inte riktigt koll. Men de var ju liksom, alla vi hade så himla kul. Och sen hade vi in väldigt mycket motion. Även fast det var, jag är ju motionsfascist. Och tror ju på rörelsens läkning. Liksom. Mm. Så vi hade liksom väldigt mycket så här, okej, nu har vi läst matte i 30 minuter. Nu springer vi 2 varv runt skolan.
Men är det där man skulle vilja ha i skolsystemet?
Jag vet.
Tack för att du säger det.
Ja. Så jag gjorde ju det. Och det var ju, alltså, mina elever var, de gick ut faktiskt med skolan med väldigt bra resultat. De flesta, de var, vi hade så väldigt kul. Liksom. Vi hade också sån här luftgitarrtävlingar.
Ja, vi hade det är bra med din ADHD där för de här barnen, tror jag.
Jag tror det.
Men också så här, mångsidigheten och att man inte kan sitta still så länge utan man behöver röra sig för att kunna koncentrera sig.
Ja. Men alltså, de gick i fjärde klass. Vi skrev en hel pjäs på engelska om att tomten var försvunnen, en julpjäs.
Och liksom, berättandet kom redan där.
Ja, nej, vi bara, det var så jäkla kul. Så att det, man skulle ju önska att, det liksom, att man kunde föra in det i skolplanen mycket, mycket mer. Mm. Eller att det i alla fall fanns friskolor som hade det här som alternativ.
Verkligen.
ADHD-lärare.
ADHD-lärare. Okay, helt underbart.
Du bara anställa oss på en gång, eller hur? Jag lärde mig från scratch. Jag har ju inte ens gymnasiekompetens i svenska.
Va?
Nej, jag hoppar
alltså, det är ju helt underbart. Alltså, förlåt, men jag tycker att det är liksom också... Jag menar att det är möjligt.
Ja, nej, jag hoppade av gymnasiet och var, som jag sa, då var ju liksom väldigt rörig i den perioden. Sen läste jag på universitetet i New York och läste då dramatic writing och skrev. Men då lärde jag mig skriva på engelska. Så jag lärde mig inte skriva kreativt skrivande på mitt modersmål. Vilket jag också tror var ganska befriande. Då har jag faktiskt sagt till folk så där, på skrivkurser och sånt. Om du vill så här, släppa på kreativiteten, skriv på engelska istället. För då är det bara historien som kommer fram. Då kan du inte gömma dig bakom meningsuppbyggnader. Eller, så det är en sån här, kan vara en bra övning om inte annat.
Men det jag tycker är intressant är så här, för du får ju ihop liksom olika, utan att... säga för mycket, men det var till exempel en man på, som betedde sig som ett svin på, när hon var handla, när Signe var handlade fisk.
Just det,
på marknaden. Ja. Och sen så får du in hans brorsa på i en andra bok.
I bok 3.
Precis. Mm. Och då sitter du och gör så här typ post-it-lappar för att få ihop olika historier som kan länka samman senare. Det är det jag tycker är så häftigt när man läser dina böcker, just att du, de går i varandra.
Ja, det är universumen möts.
Ja, liksom. Exakt.
Ja, men man ska tänka lite, eller jag tänker nog mycket som... Jag framförallt använder det med post-it-lappar. Jag har ju stora ark, liksom proppade med post-it-lappar på mitt kontor. Men nu är jag liksom orolig, för de lossnar ju. Jag måste fotografera av dem och sätta på nålar och sådär. Men sen har jag också dokument där allt finns liksom samlat. Men jag är sämre på dokument, jag är bättre på post-it-lappar. Men man kan tänka när man liksom, om man är sugen på den typen av skrivande eller så handlar det mycket om så här, som det är i verkligheten. Som du och jag har ju massor med gemensamma bekanta. Även om du och jag aldrig sågs till exempel under vår uppväxt, så har ju vår uppväxt, har vi haft parallella historier. Och det, jag tycker man ska försöka bygga upp sina världar lite så. För att det blir nästan orealistiskt om man skriver om karaktärer som inte går ihop, om man skriver så många böcker som jag gör. Så jag tycker det är ganska...
Men hittar du också då inspiration ifrån olika relationer och olika situationer?
Verkligen.
Där, och skapar utifrån dem?
Absolut, så.
Ja. Du kanske hör att jag är nyfiken på hur man skriver den.
Ja, man... ja, men det är precis. Och det jag tycker man ska tänka på det att man... Och sen kan man ju ta liksom en... Jag menar, så, jag tycker de där scenerna du berättar om Norge till exempel, just det här... den här kistan får inte öppnas och den här får öppnas och det här paret på bussen, alltså bara det här paret på bussen som förlovar sig samma dag, dör samma dag,
fyller 20 samma dag,
fyller 20 samma dag, det är ju en bok liksom.
Ja,
alltså,
exakt.
Förstår du? Alltså, men, och jag har ju gjort, i början var det väldigt mycket så att jag utgick från en situation och en scen och sen byggde jag liksom boken runt det, och det, jag gör nog lite det fortfarande också.
Mm.
För det är såna situationer som, eller händelser som, det triggar ju fantasin så mycket. För helt plötsligt när du berättar om det här, du har ju du tänkt på jättemycket på.
Ja.
Vilka var de? Vad var hennes bakgrund? Vad var hans bakgrund? Hur förlovade de sig? Åt de innan de klev på spårvagnen? Ja, men liksom, det, du vet. Så det gäller ju bara att börja nysta. För det där nystandet, den, fantasin gillar ju den typen av nystande.
Och börjar man kanske så ökas det på. Det kanske att man är lite begränsad i början.
Man är begränsad i början och det ska man ju inte vara. Nej. Och då säger också en annan sak som jag brukar säga som tips är skriv för hand.
Mm.
Hjärnan har ju lättare att koppla när du håller din penna än att du sitter vid tangentbord. Det har man gjort forskning på. Därför att du kan rita, du kan dra en pil, du kan veta var på pappret någonting ska skrivas, du kanske vill ha ett mittuppslag där du skriver på båda sidor. Ja, den typen. Och det där kan man ju liksom lite skratta åt kanske. Men den typen av kreativa övningar vet man är väldigt liksom tacksamma.
Vad intressant. Jag älskar ju att skriva för hand. Mm. Och har ju många sådär, ja, men sådär anteckningsböcker som jag gav dig.
Ja, den är så fin.
Ja, men jag tycker jag älskar att ha det med mig. Så att det, men då ska man lägga ner, liksom, skriva ner anteckningar eller rita. Så. Jag tycker, men nu när du är så fokuserad på den här, de här 10 böckerna, då håller du till det. Det är inte så att du poppar upp en annan idé och så skriver du ner den och så sparar du den.
Jo.
Ja.
Och det är också någonting som är men det är också det som är gåvan.
Ja, superspännande. Men då får vi se, när kommer nästa bok ut nu då, säger jag som bara
om
så här,
ett år.
Är det ett år?
Ja. Men du får förhandsgranska nästa bok så att du får komma läsa lite tidigare.
Men hur kommer det sig att du liksom valde att börja skriva just i år?
Det var så här att man pratar ibland om, du vet, coronababys och coronahundar. Alltså jättemånga under corona skaffade bebisar eller hundar. Och det här är en coronabokserie, kan jag säga. För att vi var uppe i Åre, min man och jag, i januari, februari. Den där vintern 2020 när corona började sprida sig. Och sen så skulle jag... Vi hade planerat att vi skulle ha 6-7 veckor där uppe. Och sen skulle jag studsa runt i hela världen på olika bokturnéer. Jag skulle till Kina. Ja, tur att man inte åkte dit. Och Sydamerika och Frankrike och Tyskland. Hela den våren var vikt åt utländsk promotion. Och sen kom det ihåg, sen spred sig det här viruset och nyheterna. Och i slutet på februari så var ju stämningen nästan apokalyptisk. Alltså... Så fort man tittar på nyheterna lät det som att nu kommer världen att stänga ner. Alltså det kommer aldrig bli som det har varit. Alla kommer att bli sjuka och dö. Och samtidigt så tittade jag ut genom fönstret och det var fantastiskt. Och på 14 dagar så ställdes ju alla mina engagemang in. Pang, sa det bara. Du vet, allting, men du hade säkert också det. Allting ställdes in och man bara så här, herregud. Så vi blev kvar i Åre. Man skulle inte flytta på sig heller. Så vi blev kvar i Åre. Och liftarna gick fortfarande. Så vi åkte ju skidor, vad skulle vi göra? Och en morgon kommer vi ner då till liften. Några minuter för tidigt. Så vi står bakom spärren och liftstolarna glider ju långsamt mot oss. Du vet, så här, de går ju runt ett varv innan man släpper på folk. Och då när jag ser den där liftstolen långsamt, långsamt glida fram så tänker jag så här. Tänk om det låg ett lik på den där liftstolen. Som man tänker när man...
Det är bara en deckarförfattare som tänker så.
Ja, precis, när man åker skidor. Så tänk om det låg ett lik framför oss med vaxblek hud och snökristaller i ögonbrynen och läppar som smalnat av kylan. Och det där var en otroligt stark upplevelse. Så när vi skidade hem, då började jag skriva. Och sen skrev jag det som blev då första boken i Åremorden. Offermakaren, den skrev jag i någon slags passion, i någon slags, du vet, bara enorm rush av inspiration och kärlek till Åre. Och, ja, det var fantastiskt. Jag bara skrev och samtidigt berättade jag det inte för någon. Inte ens Lennart visste om det. Så att varje gång han gick förbi så smällde jag ner, du vet, locket. För jag tänkte så här, om ingen vet om det så finns det inte. För om det inte blir bra, då behöver jag inte berätta det för någon. För tänk om jag bara kan skriva om Sandhamn. Tänk om jag inte kan skriva något annat. Ja. Men sen, alltså det var lite roligt. Så efteråt så sa han till mig att det är klart att jag fattar att du höll på med en ny bok. Jag fattar att du är inte på Tinder liksom. Smäller upp datorn. Och vi firar, alltså vi har ju varit tillsammans, du vet, sen dinosaurierna gick på jorden. Vi firar 32 år i bröllopsdag nu om 2 veckor. Så vi har ju liksom hängt ihop rätt länge. Och,
så han kan läsa av dig ganska
han
rätt.
Kan läsa av mig rätt bra. Mm. Så det var vad som hände. Så sen kom jag ner till Stockholm i början på maj. Skulle ha ett möte med flagget och agenten och allesammans för att börja planera 11:e sannolsboken. Och då tänkte jag, men gud, jag måste säga till dem att jag har ett helt nytt manus på en helt ny plats med helt nya karaktärer. Alltså en helt början på en ny serie. Och då skulle jag ha ett Zoom-möte 3:00 på eftermiddagen. Så 3:01, då skickar jag ut en screenshot av min dator. Där man ser offermakaren av Viveka Sten, första delen i Åremorden, 570 000 tecken, 420 sidor. Och så går det bara ut, puff, till alla. Så att när det blippar till på skärmen, du vet, och hela teamsmötet börjar, då sitter 10 man och ser ut som fågeln och orkar. Va?
Vad händer nu?
Vad händer nu? Vad händer nu? Och sen läste de, och jag var ju bara en våt fläkt och tänkte, tänk om de inte tycker om det. Hjälp. Men som tur var så gjorde de det, de älskar ju den. Och sen fick ju den ett otroligt mottagande. Jag var ju så nervös när den kom ut så jag kunde...
Var du mer nervös för den än tidigare böcker?
Ja, mycket mer nervös.
Varför det?
Ja, men jag tänkte så här, men tänk om folk bara förväntar sig att jag ska skriva om Sandhamn. Tänk om folk gillar det när jag skriver om skärgård, men fjäll var liksom inte läge.
Men var det också, för det tänkte jag på, är det också så här att det var inspirerande att skriva om nya miljöer?
Ja, det var det. Jag tror jag behövde lite nytt syre, ska jag säga. Jag hade skrivit 10 Sandhamnsböcker och en novellsamling om karaktärerna. Och jag tror att jag har mått väldigt bra av att skriva om något annat. Mm. Skriva nya karaktärer, skriva. Jag skriver också i en annan tempus. Sandhamn är ju dåtid. Du vet, Thomas öppnade dörren. Nora såg upp från bordet. Och i Åremorden så bytte jag till nutid helt avsiktligt. För jag ville tvinga mig själv att skriva på ett annat sätt. Så att nu är det Hanna ser förskräckt upp. Eller Daniel betraktar offret som ligger utsträckt på marken.
Men vad är skillnaden där att skriva i dåtid? Och...
Det är jättestor skillnad. För dels är det mycket svårare att skriva i nutid. Därför att det är väl okej så länge det är presens. Men sen när du ska berätta ett skeende, då måste du ha, alltså du måste jobba med perfekt och pluskvamperfekt på ett annat sätt när du beskriver ett dåtida skeende i en nutidsform. Alltså när man ska säga han ser på honom medan han berättar hur han gick in i bilen. Alltså du blandar alltsammans. Så att det är en större utmaning. Men för mig tror jag också att det blir en annat sätt att närma mig historierna. För jag vill ju ha ett säkerhetsavstånd. Jag vill ju inte att det här skulle bli någon slags, du vet, Nora och Thomas åker på fjällsemester. Nej. Utan det var väldigt viktigt för mig att de här nya karaktärerna, Hanna och Daniel, skulle stå på egna ben. Att Åremorden skulle kännas som en helt ny serie. Och att man verkligen skulle känna att det är fortfarande samma författare, det är Viveka Sten. Det är liksom samma varumärke och samma skrivsätt. Men det är en helt annan berättelse.
Men vad hände? För att någonstans då, när du jobbade som då jurist, vad var det som fick dig sen att bryta det och gå över till författarskapet?
Ja, det var ju ett enormt svårt beslut för mig att göra så. Jag började skriva min första deckare för att jag ville se om jag kunde skriva skönlitterärt. Jag hade skrivit flera ohyggligt tråkiga fackböcker innan. Alltså, du hade somnat så gott i dem, Kristin. Outsourcing av IT-tjänster. Hej och och internationella avtal. Och, oj, oj, oj. Mm. Men då, 2005, då gick jag ett chefsutvecklingsprogram som heter Rutterdam, som fortfarande finns. Och då skulle man göra en övning där man skulle sätta upp ett privat, ett personligt mål. Och ett privat och ett yrkesmässigt mål. Det yrkesmässiga, det var ju superenkelt. Du vet, då tänkte jag, jag skulle bli chefsjurist på Volvo eller Ericsson. Det privata var mycket svårare att hitta. Och så småningom tänkte jag, men jag vill se om jag kan skriva en skönlitterär bok. Det är vad jag vill göra. Bara för att se om jag kan. Och det blev ursprunget till Morden i Sandhamn. Och sen när jag hade skrivit den, och du vet, sena kvällar, tidiga morgnar liksom, på tåg och på flyg och på Vaxholmsbåten, hej och hå. Så sa Lennart till slut, men nu får du väl skicka in den någonstans. Och jag bara, alla kommer skratta åt mig. Du vet, chefsjuristen som tror att hon kan skriva.
Ja, för där fanns det inte så mycket självförtroende. Nej. Även om du kanske hade det mera då i den juristexamen och allt det som
just
du hade.
Nej, jag hade noll självförtroende. Jag trodde aldrig skulle skratta ihjäl sig åt mig. Men så skickade jag in det till slut då. Och då ringde Bonniers efter bara några veckor och sa, vi älskar din bok och Och vi vill ge ut den. Och jag bara, men skojar ni liksom? Är ni säkra på att ni har läst rätt manus? Noll självförtroende. Men i alla fall så kom den ut och jag tänkte så här, gud, tänk. Jag fick något kontrakt, de skulle trycka 3000 ex. Och det är ju ett standardkontrakt i Sverige. Men typ mina fackböcker hade sålt som bäst, tror jag, 3500. Sen 3000, oj, oj, oj. Och sen kom de tillbaka och sa, vi tänker trycka 20 000, vi tror så mycket på den här. Och jag började känna så här, men gud, kommer jag behöva betala om de där, om de inte du säljer dem? Men så kom den ju ut ur Lungsvatten och den sålde ju sen flera hundratusen. Det var ju sjukt, den bara sålde. Och då skrev jag en till och så sålde den jättemycket. Och sen började jag ringa en massa agenter och så här, kan vi få representera dig? Och sen ringde en massa utländska förlag och så får vi köpa rättigheter. Och sen ringde TV4 och så här, kan vi få filmatisera? Och under tiden så gick ju, då var jag chef på Posten. Och så gick de ihop med Post-Danmark. Och jag var en av två projektledare för det där. Jag flög fram och tillbaka till Bryssel och försökte övertyga EU-kommissionen om att en sammanslagning av två postmonopol, det var liksom en briljant idé. Det tyckte inte de. Och någonstans i den där röran så blev det blev Postnord och så blev jag chefsjurist för det. Och det var ett jättestort företag. Det var 44 000 anställda då. En juristavdelning på 35 jurister. Det var som en liten advokatbyrå. Mm. Mitt i allt det där så blir böckerna större och större succé. Och barnen börjar bli större och Camilla, min dotter, då tar studenten. Och jag bara känner så här, men jag kan inte ha det så här längre. Det går inte, jag är aldrig hemma. Antingen är jag på jobbet eller också sitter jag och skriver på kvällarna. Och jag missar liksom ungarnas tonårstiden, de behöver mig. Och katten behöver mig och Lennart behöver mig. Ja, kanske inte i den ordningen förresten. Men, du fattar. Men det här går inte. Och då slut tänkte jag så här, men om jag släpper författarskapet nu så kommer jag ångra mig resten av mitt liv.
Hur många böcker hade du skrivit innan du sa upp dig som jurist?
Nu ska jag se här. Den 11. 2011 sa jag upp en, så den fjärde hade precis kommit ut.
Mm. Så fyra böcker ska
fyra du parallellt
samtidigt som du jobbar som jurist.
Ja, ja. Och då kände jag också till slut så här att alltså jag, det är inte så mycket självförtroende som författare, men jag hade väldigt mycket självförtroende som jurist. Jag hade ändå jobbat som jurist på höga positioner länge, så jag tänkte så att jag kan alltid lura någon stackars advokatbyrå och ge mig ett jobb. Det kan jag liksom. Jag är en habil affärsjurist. Men jag kan inte låta författartåget köra ut från perrongen och jag är inte på. Mm. Så jag sa upp mig och det var ett så svårt. Det tog 3 månader. Men den dagen jag åkte till kontoret och sa upp mig, då var det så här enkelt. Det var så lätt. Det var så rätt. Och jag har inte ångrat mig en enda dag efter det. Jag har haft kul på jobbet varenda dag.
Men vad är det bästa med att få jobba som författare till skillnad mot att vara liksom jurist på en, eftersom du inte har ångrat dig?
Friheten,
för jag kan känna det var kul, för Pascal Engman var här också och han pratade också om frihet som författare, men jag tänker ju att när man har skrivit en bok så ska man leva upp till att göra en bra bok igen. Ja. Att på något sätt, på vilket sätt är frihet att vara författare?
Jo, men dels så får jag bestämma själv och jag tycker att jag har ett extremt privilegierat liv. Jag kan vara i Sandhamn på sommaren, i Åre på vintern. Jag kan skriva var som helst. Jag kan styra över min tid var som helst. Och jag kan lägga upp mina dagar hur som helst. Och om ungarna behöver en, eller nu var jag uppe i Umeå, min son pluggar i Umeå och han skulle flytta. Då kunde jag ta 3 dagar. Så kunde jag åka till Umeå och hjälpa honom och springa runt på IKEA med honom och fixa grejer. Och, utan att det var en jättestor sak. Du vet, om man ska gå till ett kontor varje dag och man har åtaganden. Och
men det är också så här, i boken så tänkte jag på att det är en ganska plötslig vändning. Utan att säga för mycket så är det ju någon person som de har träffat tidigare i boken som då dyker upp senare. Och de där vändningarna, när skapas de i processen? För den gör ju extremt mycket i boken.
Ja, alltså det är klart att det finns en viss dramaturgi som man måste förhålla sig till när man skriver en kriminalroman. Alltså du måste ju ha någon slags händelse i början som utlöser hela skeendet. Och sen måste du ju ha en ganska spännande upplösning. Alltså en kriminalroman som bara slutar med ett jasså, det är inget bra. Du måste liksom förhålla dig till det. Och sen tycker jag att det som är svårast i allt det här när du kommit in i, när du är ungefär i mitten, för att då behöver jag någonting som händer för att hålla intresset uppe. Någon så här dramatisk touch på det hela. Och det är lite grann som att lägga ett pussel. För sen så ska du ju pytsa ut väldigt mycket information som du sen ska använda på slutet. Och om du inte pytsar ut den under resans gång, då blir upplösningen helt ologisk. För då fattar man ju inte varför blev det som det blev. Men utpytsandet av informationen är inte så spännande. Det är ett måste. Det är ungefär som om du ska bygga ett hus. Om du jämför ett romanbygge med ett hus, är det så här att när du tänker att det ska vara klart, då ska det vara jättefint och piffat och kuddar och gröna äpplen, en liten skål och tavlor och snittblommor. Men du måste ju ändå lägga tiden på att dra rören och dra elen och smälla upp innerdörrar och innertak. Och det är inte så sexigt att göra det. Men om du inte gör det, då finns det inget hus att bygga, så att säga. Det finns ingenstans att flytta in i. Och det där är alltid en avvägning. Man sitter där och försöker liksom bygga sitt hus på ett smart sätt så att läsaren knappt ska uppfatta de här grundläggande sakerna när du lägger golv och tak och innerdörrar. Men du ska snabbt komma fram till piffandet, men du måste ändå bygga det från grunden.
Spännande. Vilken process tycker du är roligast kring när du skrivandet i böckerna?
Jag älskar ju piffandet. Alltså, det är så roligt för att väldigt många av mina kollegor, inklusive min kära dotter, de älskar ju det här att skriva grundmanuset, alltså bygga huset, upp med allsammans, ut med allsammans, få det på plats. Och jag tycker alltid att det är det svåraste. Då sitter jag och sliter liksom, men gud, hur ska det bli nu och vad ska jag nu, vad ska hända i det här kapitlet? Ska det vara ett lugnt kapitel, ska det vara ett dramatiskt kapitel? Ska vi träffa Hanna hemma hos sig, ska vi träffa Daniel hemma hos sig, ska Daniel sitta och prata med sin sambo Ida och så vidare och så vidare och så vidare. När grundmanus är klart och man sen får börja piffa, redigera, lägga till, dra ifrån, göra klart. Det är ju jättekul. Det är mycket roligare tycker jag. När jag får liksom inreda det här huset som jag har byggt och ställa dit möbler och bestick och ställa in porslin och hänga upp fina handdukar i badrummet. Det är mycket, mycket roligare än att bygga huset. Men jag vet att väldigt många av mina kollegor tycker det är så tråkigt att piffa. De tycker det är så tråkigt att redigera. De älskar att bygga.
Men är det så att du någon gång kan känna lite osäker på manus att du vill att någon ska läsa det, eller vill du liksom göra klart det först och lita på din känsla själv?
Alltså, jag brukar normalt inte låta någon läsa förrän grundmanus är klart, men i min värld så är grundmanus det en tredjedel av jobbet. Två tredjedelar i redigeringsprocessen, textbearbetningen. Och om vi tar Botgöraren, när den gick till tryck, då hade jag skrivit om den. Jag hade skrivit den i 6 versioner. Från ax till limpa. Och sen hade jag läst den lika många gånger. Alltså först skriva klart den versionen, sen läsa det rätt igenom. Och sen hade jag läst korrektur 2 gånger. Och korrlyssnat 1 gång. Så att när folk tror att när jag, du vet, man går ut på Insta så skriver man hurra, grundmanus är klart, nu har jag skickat in. Då tror folk att man är klar. Och då är verkligen, det är 2/3 av jobbet är klart.
Mm. Det är otroligt jobb som ligger bakom. Men det går ju väldigt fort att skriva. Alltså om man då pratar om det här med första årboken, så var det ju från januari, februari där, och i maj så levererade du en bok.
Ja, och jag ska säga, men det ska jag säga, alltså det var i vanliga fall, om jag ska ut en bok i oktober, då behöver grundmanus vara klart i februari. Alltså att vi fick ut Offermakaren i oktober 2020, det var ett mirakel. Alltså jag jobbade nästan ihjäl mig med den boken. Jag satt hela sommaren i Sandhamn och jobbade dygnet runt. Alla andra gick med glass i händerna och man satt och fikade vid bryggan, och jag satt bara, du vet, jag satt bara vid min dator, och i mitt huvud var det snö och -20 och och jag försökte få upp ett mord eller två på Åreskutan. Det var vad jag ägnade mig åt.
Herregud. Men ändå liksom, just det, så fascinerande att höra, för det gäller de här små detaljerna som man inte ens tänker på. Nej. När man själv inte skriver, utan när man sitter där och läser, men som gör också. Jag har ju haft svårt att läsa böcker sedan jag var yngre, eftersom jag dels har lite dyslexiproblematik, men har ju tränat upp det. Mm. Men det är ju för mig väldigt viktigt, jag berättade för Pascal också, att hur stor texten är, om det är liksom lite mer mellanrum mellan raderna och så. Mm. För är det för litet, då orkar inte jag.
Nej.
Men när du kommer snabbt in i en bok, vilket jag tycker är helt med de här prologerna som då är, för att då blir man ju så här, vänta nu. Mm. Det här måste jag träda på hur det
gick till. Vad är det som händer?
Ja, exakt. Och sen blir det att få till den här, att du kan inte. Jag bara lyssnar ett kapitel till. Ja, jag menar, ett kapitel till.
Ja.
Vad är tricket att få det till att bli sån att man inte inte kan sluta läsa?
Ja, men jag tror verkligen, alltså dels, jag lägger ner otroligt mycket tid på att få till det. Det gör jag verkligen, och jag kan sitta, du vet, en hel helg med två sidor och verkligen väga varenda ord på guldvåg och försöka tänka om och göra om. Och, sen, och ibland kan jag tycka att det är så roligt, men det är liksom, ibland så får man, så säger folk att kanske inte alltid positiv bemärkelse att säga om deckare, eller säger om mina deckare, så säger de, ja, det är lättläst, eller det är så enkelt språk, och då kanske de säger det i positiv bemärkelse, och då kan jag tänka, alltså, att skriva krångligt, det kan jag göra på en kvart, du vet, att bara tryffera meningarna med många och långa adjektiv och adverb och så här. Att skriva lättillgängligt och lättläst och ha begär på ett kapitel till, det är jättesvårt. Det är för att du som skådespelare, man säger att komiker eller folk, komedianer är lättviktiga, och de säger, vet du, att spela en tragedi är faktiskt inte hälften så svårt som att få folk att skratta.
Mm.
För att det kräver verkligen jättemycket arbete, och jag anstränger mig otroligt mycket för att skapa den här känslan att bara ett kapitel till.
Och jag tycker nästan att det är ju den bästa komplimangen man kan få. För det gör ju att det blir tillgängligt för många att läsa också.
Ja, nej men precis. Och jag har alltid tyckt så här att jag lägger ner så mycket tid på varje bok. Jag lägger ändå ner ett år av mitt liv. Ingenting gör mig lyckligare om många kan läsa. För det betyder ju att jag når ut.
Mm.
Och jag tycker det är mycket, mycket roligare om många läser mina böcker än om få läser mina böcker. Så enkel är jag. Liksom. Jag blir superglad när många tar till sig böckerna och hör av sig på sociala medier eller mejlar eller du vet, och bara säger, jag läste din bok, jag älskade den, när kommer nästa? Och, alltså, ingenting ger mig så mycket energi som den sortens återkoppling.
Kunde pappa också vara stolt över författare Vivica?
Ja. Jag ska säga, vet du, han var jättestolt över mig, men det var lite roligt när jag lämnade chefsjuristjobbet då på Postnord 2011, så var det verkligen olika reaktioner, för mina, vid det laget hade jag fått lite författarkompisar, och de kunde inte begripa varför jag inte slutade tidningar, för böckerna var ju så framgångsrika från början. De kunde ju inte fatta varför jag inte slutade på en gång. Och sen hade jag ju jättemycket kompisar i näringslivet. Eftersom jag liksom hade väl mycket, du vet, gamla studier från Handels. Och de kunde ju inte begripa hur jag kunde lämna ett sånt jobb för att bli författare. Det var lite... Det var
olika
lite,
läger.
Ja, det var verkligen lite olika läger. Och det roliga var att det tog mig åratal att presentera mig som författare. Du vet, svenskar älskar att fråga, vad sysslar du med? Man sitter på en middag eller man träffar någon, vad sysslar du med? Och jag kunde inte förmå mig själv att säga att jag var författare, för hela min yrkesidentitet var ju jurist, och jag kände mig som en sån, du vet, sån här imposter syndrome, liksom, att jag är inte en riktig författare, jag är bara en, liksom, snart kommer de på mig, snart fattar de att jag är inte författare. Så att när folk frågar vad jag gjorde, då brukar jag säga, ja, men jag är jurist och så skriver jag lite. Och sen 2014, alltså det är ändå 3 år efter att jag slutat som jurist, då är jag på något tillställning och då är min agent med mig, och så hör hon mig säga det här, att vad sysslar du med att säga? Ja, men jag är jurist och jag skriver det. Och hon bara, men skärp dig liksom. Du är utgiven i 25 länder, du har sålt miljoner böcker liksom. Säg att du är författare.
Det tog långt. Men kunde du bara identifiera dig själv med det också då?
Ja, då, där någonstans, det var väl, hon behövde sparka på mig lite.
Mm.
Och nu säger jag, när folk frågar, nu säger jag att jag är, nu börjar jag, så att jag är författare. Men jag lägger ofta till jurist, jag är författare och jurist.
Nu, vi ska avsluta med en låt. Vilken har du valt?
Dorothy Moore är en artist som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Och det finns en sång som hon har sjungit som heter Misty Blue. Och den spelade faktiskt på min mammas begravning. Så att den betyder jättemycket för mig.
Vad känner du när du lyssnar till den?
Den är fylld av nostalgi. Den är fylld av vemod. Och jag tycker den tar fram fina minnen som man kan bli lite blank i ögonen. Men inte på ett sorgligt, men inte bittert sätt. Eller liksom, det är inte så... Inte ett ångerfyllt sätt, utan ett liksom nostalgiskt sätt där man tillåter sig att tänka på fina minnen.
Att sorgen är ljus.
Ja, precis.
Då tar vi och lyssnar på den. Tack snälla Vivica för att du kom.
Tack.
Tack. Listen to me good baby. Fantastiskt kul att ha dig här. Välkommen Pascal.
Tack Kristin, det är väldigt roligt att vara här.
Ja, vi har ju träffats några gånger tidigare, men första gången jag tror jag träffade dig, det var när du gjorde en intervju med mig.
Ja, det minns jag. Vi var på en brygga någonstans. Så här.
Vi var vid Djurgårdsbron.
Så var det. En brygga, ja.
Kommer du ihåg rubriken? Nej.
Nej, men du gör antagligen. Ja.
Nej, jag gick faktiskt in och googlade den. Jag kollade upp den.
Vad var den?
Kristin vill träffa kärleken igen.
Ja.
Alltså vet du vad, det var så roligt när jag läste den. Det var fan en skam för mig att läsa. Det är 7 år sedan, det var 2015.
Ja.
Du skulle kunna lägga ut samma artikel igen.
Det är inte någonting riktigt.
Nej, det är bara ett annat. Jag är ju inte vardagspuls längre i tv-programmet. Men alltså jag bara, vad fan är det som händer? Men väldigt, väldigt roligt. Och en av de journalister som jag upplevde verkligen lyssnar och respekterar.
Tack, Kristin. Vad otroligt glad jag blir att du säger det.
För det är... Säger man någonting, för det ska man, sa ju mamma till mig, säg aldrig, skriv inte det här, för då skriver de det.
Ja.
Men det gjorde, du respekterade det.
Ja, men jag var väldigt tydlig med det, både gentemot liksom de intervjuade och ja, men mig själv kanske framförallt. Att jag aldrig ville att någon skulle, alltså om det inte var kanske en politiker som hade betett sig illa eller någon i maktposition, verklig maktposition som hade gjort något fel. För då tycker jag att det är en sak, för där har journalistiken en roll att granska den personen. Men när jag intervjuade dig som hade ett tv-program och du valde att berätta om ditt liv, då vill jag dels alltid, jag försökte alltid ta fram det fina i människor. För jag tycker människor är jävligt fina.
Mm.
Det var en regel för mig, liksom, att jag skulle alltid ta fram, även om det var människor jag kanske inte var så intresserad av eller tyckte så mycket, alltså så här, så vill jag alltid ta fram det fina i dem, det intressanta i dem. För jag tycker att alla människor är intressanta på sitt sätt.
Jag tänkte först prata om den senaste boken, X.
Ja.
Jag hade förvarnat dig innan att jag kan ju inte läsa deckare och thriller. För jag är sjukt mörkrädd. Men jag gav dig en chans. Och jag har väldigt svårt att komma in i böcker eftersom jag har en del av dyslexi-varianten. Men kom in i boken direkt. Den är så jävla bra skriven. Den blir lite väl verklighetsförankrad i mig. Vilket är ju positivt för att det visar ju det du kanske vill. Men till slut så var jag tvungen att stänga. Och det är ju för att jag blir så rädd. För jag vet också att du gör så mycket research. Så att mycket av det här finns det som stor sanning i. Och jag orkar inte veta att den här skiten händer.
Nej, det respekterar jag. Det tycker jag är helt fine.
Men det gör ju att de är så jävla välskrivna också. Eftersom... jag känner att jag plötsligt är i det. Så att alla ni som älskar sånt här, läs, läs. Så jag inte avskräcker någon. Men det är bara för att jag är lite rädd. Men det jag upplever är ju, alltså när du gör all den här researchen som du gör, så utsätter du för situation, du åker ut och pratar med folk. Alltså hur mycket research gör du till exempel inför den här boken X?
Alltså inför X gjorde jag ju väldigt mycket research. Jag gör alltid mycket research, men särskilt inför X och min förra bok Kokain som handlar om gängkriminaliteten gjorde jag väldigt mycket research. Framförallt intervjuer. I Kokain så intervjuade jag många gängkriminella. Och det var ju också så jag fick idén till att skriva X sen som handlar om matchfixningen med fotbollen. I korthet kan man säga att den handlar om att en av Sveriges mest kända fotbollsspelares fru hittas mördad. Och samtidigt pressas liksom en ung fotbollstalang ut av ett matchfixningssyndikat. Och alltså, fotbollen är en värld som alltså, väldigt många betraktar utifrån. Jag också, jag älskar fotboll och kollar på fotboll. Men det pågår väldigt mycket bakom kulisserna i fotbollen som drar till sig väldigt många kriminella personer. Vi vet ju att väldigt många svenska fotbollsspelare har blivit överfallna i sina hem bara de senaste 2 åren. Av liksom folk som byts in där. Vi vet att en av planetens absolut största stjärnor, Paul Pogba, under några veckor i våras, eller under några dagar i våras, var kidnappad av en liga som pressade ut honom på 130 miljoner kronor. Och i den här liksom ligan ingick även hans bror. Så fotbollen är ju en plats som drar till sig väldigt mycket kriminalitet också, eftersom det finns så stora pengar.
Vad är det, 14 000 miljarder kronor typ?
Alltså omsättningen på sportbetting globalt på ett år är 13 900 miljarder kronor. Vilket är enormt, enormt mycket pengar.
Sjuka
och det är bara en vit och en grå marknaden. Den svarta uppskattas vara minst lika stor. Så det, jag tycker om att skildra verkligheten när jag skriver böcker. Jag tycker att verkligheten är tillräckligt grym som den är, men också väldigt liksom, vacker. Det finns så väldigt många fina människor i den här världen också som kämpar emot de här kriminella krafterna som finns på olika plan i samhället.
Och du lyfter det också?
Ja, jag tycker alltid om att lyfta liksom, ja, men den lilla människans kamp i de här liksom, stora härvorna, de här stora liksom, frågorna. Jag har ju skrivit om incels bland annat, involuntary celibates, alltså
ofrivillig
celibat. Ja, det är liksom stora grupper män som möts online för att i stort sett hata kvinnor. Liksom. Och vissa av de här blir väldigt våldsamma för de avhumaniserar kvinnor. Och till sist börjar de ge sig ut och liksom fysiskt ge sig på kvinnor. Det har ju slutat med liksom, ja, men massskjutningar i USA och sånt. Men i en sån berättelse till exempel, det kan inte bara vara svärta, utan då har jag under tiden på Expressen så träffade jag ju inte bara dig, utan jag träffade väldigt många. Så någon regnig sommar på Expressen så liksom fick jag höra talas om att det fanns ett gäng så kallade A-lagare ute på en bänk i Farsta, på tunnelbaneplattformen. Och de som varit i Farsta vet att tunnelbaneplattformen i Farsta är upphöjd från marken, så man ser liksom ut över Farsta. Det är väl inte världens vackraste utsikt, men det är liksom en utsikt i alla fall. Och då fick jag höra talas om att de här männen som det förtidsvis var kallade den här bänken för Skybar.
Nej.
Och det tyckte jag var så jäkla fint. Så jag frågade min chef, så här, men nu är det regn i sommar, kan jag åka ut och liksom prata med dem och hänga med dem här? Han bara, ta 2 veckor. För jag hade ganska fri roll, så jag fick göra sånt. Så då i 2 veckor så satt jag med de här männen och vissa kvinnor då och pratade med dem. Och sådana där samtal liksom fastnar i en, och det reportaget håller jag nog som det kanske det bästa jag har skrivit under min tid på Expressen. Men då minns jag framförallt att det var en man som alltid satt och pratade om en kvinna som han var kär i, som han levde med. Eller det lät som att han levde med henne. Och sen någon då frågade honom, var är Marianne, kan vi säga att hon heter. Var är Marianne? Så han, nej, men hon är död. Jag bara, men jag tror hon levde, du pratade om henne så. Han bara, ja men det känns ju så fortfarande.
Mm.
Och så berättade han att ja, men de hade liksom legat ute i, han och Marianne var hemlösa, och de hade liksom legat ute i minusgrader och sånt. Och, ja, han berättade om liksom alla de här svårigheterna. Han bara, men det är inte det du ska ta med dig. Du ska ta med dig att vi skrattade så jävla mycket. Vi skrattade hela tiden, för att det var liksom, vi hade sån kemi så vi kunde inte kolla på varandra utan att skratta, även om vi liksom låg fastfrusna i marken någonstans. Och så tyckte jag tyckte det var så otroligt fint. Och så frågade han, men var ligger hon begravd? Så berättade han, ja, men platsen. Så jag, men brukar du vara där ibland och kolla på hennes gravsten? Nej, men jag brukar kolla vädret där hon ligger för att se att det inte regnar på henne.
Nej, men alltså, jag orkar inte.
Nej, men, och en sån historia, det är liksom, ja, men det är kanske en berättelse som inte har hemma i en bok om incels.
Mm.
Men då tänkte jag så här, men ja, då gör jag de här två, deras kärlek, gör jag till en storyline i den här berättelsen så att den får liksom leva igen, så att säga.
Mm.
Och då är han liksom en del av kampen mot incels, blir han ju, den här mannen som jag då, ja, men bygger liksom 150 sidor av i en roman. Jag vet inte hur jag kom in på det, men
men just det här, att parallellt att lyfta det fina mot det svarta som finns,
ja,
runt omkring oss.
Ja, men exakt.
Att hitta den balansen. För det är ju någonting som jag tänkte på nu när jag läste det jag har läst utav då X. Att ibland kan jag också när jag går på stan, framförallt de här senaste dagarna, så du läst mycket om dina böcker, så kan jag bli så här, titta mig omkring och tänka så här, vad är det jag inte ser? Alltså, ja. Möter jag en kriminell nu? Är det där en person som kanske är en incel grupp. Alltså hur mycket, för ytan syns ju inte. Här i stan, runt Stureplan och runt omkring så ser man ju ingenting.
Nej.
Hur mycket är det väldigt mycket runt omkring oss som vi inte förstår?
Ja, det tror jag. Alltså, sen ska vi inte, alltså Sverige är ett av världens tryggaste länder. Alltså det är inget att prata om. Vi har det extremt bra här, men det är klart det pågår saker hela tiden. Det finns liksom enormt mörker även i vårt land. Och Sverige är ju, om vi tar X till exempel, Sverige är det 3:e mest utsatta landet i Europa för matchfixning. Det 6:e mest utsatta landet i världen för matchfixning. Så att det är klart vi har stora problem i Sverige med vissa saker. Vi har liksom kriminella nätverk nu som börjar infiltrera olika institutioner i samhället, kommuner och ja, viss mån polisen. Vi har liksom, numera har vi vissa advokater som samarbetar med inkriminella. Så visst det. Sverige, liksom, vi står inför en brottslighet som vi kanske tidigare inte har upplevt på väldigt många plan. Men man ska inte glömma också att vi, liksom, vi är ett av världens absolut säkraste och rikaste länder. Så man ska inte måla fan på väggen heller över hur illa det är här. Alltså det räcker att resa några 100 mil bort, vilket ja, söder och öster ut, så ser världen ganska annorlunda ut. Många av de här gängkriminella, det är liksom den gemensamma nämnaren skulle jag säga. Det är att de inte har någon fadersfigur i sitt liv. Då kommer du börja se de här unga killarna som liksom säljer kokain eller marijuana, vilket är det vanligaste, eller hash, som förebilder. För att det är de som har pengar och makt i ditt område. Mm. Det är liksom, det är de som ses som de lyckade idag i många av de här områdena. Och de är lyckligtvis nog bara någon procent av alla män som finns i det här området. Men det är så mycket lättare att se upp till en kille som liksom flashar med sedelbuntar, som kör en snygg bil, än liksom den invandrade mannen som kör en buss och sliter arslet av sig 16 timmar om dygnet för att få allt att gå ihop. Då är det mycket enklare för unga killar att se upp till gängkriminella.
Vad kan du känna som nu när du var där ute, jag vet inte om du hade, om Linnea var gravid än, men att du skulle läsa på pappa, att vara pappa och själv ha en son och se det här, vad känner du?
Jag känner att det är helt, alltså det är helt skilda världar. Jag bor i Vasastan i Stockholm. Det finns inte en tag i trä liksom, men det finns inte en chans att Benjamin växer upp på det sättet med liksom gängkriminella utanför dörren eller gängkriminella som påverkar honom. Och det är det som liksom, det är ju det handlar om egentligen.
Olika förutsättningar.
Helt olika förutsättningar. Det är olika världar. Det är ju verkligen det. Mm. Jag läste, om det var Evin Settins bok nu. Nu minns jag inte vad den heter. Jag läste den för bara några dagar sedan. Men jag läste så mycket så jag glömde bort titlarna. Och det var någon kille som sa att... Jag tror Evin sa i intervjun till... Eller när hon intervjuade den här killen att när man är 13 är man ett barn, sa hon till honom. Då sa han, där jag bor är man inte ett barn då. När man är 13, då är man en man. Och det låg någonting i det.
Mm. Ja, det är verkligen skilda världar.
Det är verkligen skilda världar.
Vi ska prata mer om författarskapet om en liten stund. Men jag tänkte också din bakgrund. För du har ju verkligen vuxit upp i, kan man säga, skilda världar. Din pappa kom till Sverige efter statskuppen 73 i Chile.
Exakt.
Och ni bodde i ett område, Lappkärsberg, som ligger då lite norr om Stockholm.
Mm. Vid universitetet här.
Precis. Men din pappa fick in dig på Östermalmsskolan.
Ja, pappa och mamma.
Pappa och mamma. Vad var det som gjorde att de ville att du skulle gå där?
Mina småsyskon och jag pratar ofta om så här, hur vår uppväxt var. För att pappa, som du säger, kom som flykting från Chile. Och han var ju väldigt, väldigt bestämd med att vi skulle ha en akademisk utbildning. Att vi skulle vara bäst i skolan. Han sa alltid att så här, eftersom du är invandrare, Pascal, så kommer du få ansträngningar i dubbelt svårt som svenskarna för att liksom, för att göra ett avtryck, för att komma någonstans i Sverige. Och min mamma var tvärtom. Hon kom från en kultur, alltså hennes pappa, min morfar, var tv-programledare på 70-talet. Han var chefredaktör för Aftonbladet sen. Hon var väldigt tvärtom. Hon var lite mer hippie. Om jag ville vara hemma en dag från skolan så sa hon, ja, men det kan du väl vara. Det är skönt att vila ibland. Nej, men du kan bli vad du vill i livet. Nej, du behöver inte plugga. Gör bara det du tycker är roligt. Så jag och mina syskon hade liksom verkligen båda världar där. Och jag tror att det blev väl, alltså, när jag ser på det så tror jag att det har gjort mig väldigt gott att ta både den här liksom flyktingmoralen, eller vad man ska säga, som liksom är väldigt, du ska göra rätt för dig. Du måste vara bättre än alla andra. Du måste plugga hårdare än alla andra. Du måste spela bättre fotboll än alla andra. Och sen samtidigt den här väldigt... Det var ju kärleksfullt på ett sätt. Men också den här väldigt mjuka kärleken från min mamma som var... Ja, men gör vad du vill. Gå inte till skolan idag. Sitt hemma. Titta på en film eller läs en bok bara. Det är bra det också. Liksom.
Min pappa och mamma är precis likadant. Pappa var ju liksom så här, du måste ha en utbildning och det här är jätteviktigt. Och jag hoppade ju av gymnasiet då när jag gick ekonomisk linje, för jag var så kass. Så att jag började om nästa år. Men pappa trodde ju aldrig jag skulle börja. Och han var helt, han var så arg. Och mamma var så här, ja, fast om du vill bli städerska och göra fint hem hos andra människor och må bra av det, så vill jag bara att du ska vara glad.
Exakt, så det sa min mamma också. Jag undrar om de har läst samma bok.
Nej, ja, exakt. Nej, men just det här att gör det som gör dig lycklig. Och jag är ändå glad att jag haft pappan som har liksom... För det gjorde ju ändå att jag började gymnasiet igen.
Ja.
Annars hade jag inte gjort det. Men du hade, där ser man också, du hade den här pappafiguren som brydde sig om dig på det sättet. Ja, som många av de här killarna ute på andra förorter inte hade.
Ja, men verkligen. Men sen var det, alltså, man ska inte heller överskatta, alltså, Lappkärrsberget var ju ett fattigt område, absolut, men det var ju mestadels liksom akademiker som skulle bli, alltså studenter som bodde där, så det var ju förmodligen Stockholms fattigaste område för att alla liksom levde på studiebidrag, men det var ju liksom, det var inte mycket kriminalitet och sånt, det var liksom akademiska iranier och utbytesstudenter från Kina liksom mest.
Ja, men sen spelar du fotboll i Rinkeby, vilket är ett område som är lite stökigare än... Ja,
verkligen, men det gjorde mig ganska kluven, kom ihåg, för att jag...
Hur hamnade du där förresten? Hur du började spela där?
När jag slutade i Djurgården, när jag var 13, så ringde två klubbar till mig. Då var det Brommapojkarna och Inter Orhoi, som de hette, som var ett Rinkeby-Tensta-lag som var liksom bäst i Sverige. De hade ju vunnit Gothia och sånt. Så då valde jag att... Ja, först gick jag till BP lite kort, så bröt jag benet på min tredje träning. Och sen så fick jag väl någon sorts här, jag kan inte gå tillbaka dit. Så då ringde jag Inter Orhoi igen och frågade om jag ville börja spela där. Och då ville jag, så då... Gick jag i Gärdeskolan, som väl är någon sorts övre medelklassskola. Liksom. Och så varje dag åkte jag ut till Tensta eller Rinkeby. Eller Bromsten, där vi tränade ibland. Och umgicks i en helt annan värld.
Vad har det gett dig?
Ja, men jag tror det har gett mig allt egentligen. Alltså fotbollen, att kunna umgås i två olika kulturer. Vilket det verkligen är, att gå på Gärdeskolan på dagarna. Och sen direkt efter det hoppa på tunnelbanan och åka ut till... Liksom, Rinkeby eller Tensta och umgås med killar med helt andra förutsättningar, med helt annan världsbild, gav mig väldigt mycket, men jag tycker det var väldigt svårt då, för jag visste inte var jag passade in. Jag kommer ihåg att jag ibland när jag kom till skolan, till Gärdeskolan då, bröt. Alltså så här, för att killarna i mitt lag bröt, så jag började ju prata som dem, och sen tog det mig 5 minuter och sen pratade jag som liksom inom stat svenskarna i Gärdeskolan igen. Men det har också gett mig att jag kan prata med väldigt många olika människor. Det gör att jag kan sitta i en bil med en gängkriminell och att han faktiskt förstår vad jag pratar om. Mm. Det märks på honom att han förstår att jag förstår det han säger. För att jag har inte upplevt den världen själv i den. Men jag har väldigt många kompisar som är liksom uppvuxna med den.
Jo, det tror du också att du idag när du möter de som bor utanför stan i de kriminella områdena. Också har, alltså du kan möta kanske en annan typ av respekt för att du också har varit... en stor del av ditt liv där.
I de, ja, men absolut. Ja, men jag förstår, ja, och i många fall är det ju mina gamla fotbollskompisar som har satt ihop mig med de här personerna.
Mm.
Vilket ger mig någon sorts liksom, det låter tändigt, men gör att de på något sätt litar på mig och respekterar mig. Jag har bara en regel i mitt liv, och det är att jag ska aldrig någonsin klaga på mitt jobb. För att jag vet att det finns otroligt många tusentals människor med skrivdrömmar som skulle liksom ge ett ben för att kunna försörja sig på sitt skrivande och få skriva romaner. Och liksom resa till andra länder och bli publicerad i andra länder. Så jag ska aldrig någonsin klaga på det jag gör, även om det är jobbigt en dag. Så ska jag aldrig tänka så. Och det håller jag fan fast vid. Det kan låta töntigt och liksom lite hippie, naivt. Liksom, men det är den enda regeln jag har i mitt liv.
I nästa veckas sommarspecial är temat livsöden, med highlights från fantastiska gäster som delar med sig av sina utmaningar i livet som de har tagit sig igenom. De berättar hur det har format dem och vilken livsglädje de trots allt känner idag, och hur de värdesätter livet trots det de har varit med om eller det de var med om just när vi hade vårt samtal. Så missa inte nästa veckas avsnitt.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.